Trevligt att se er. Och varmt välkomna igen till en stund med Church on Wheels och Free Church. Herre, jag bara tackar och prisar dig för din nåd och din barmhärtighet. Tack för ditt eget ord, och nu ber jag att den helige ande ska göra ditt eget ord levande och få verka i våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Jag tänkte att vi skulle ta en psalm idag också, och det är psalm 1. Ska vi ta och titta på den och gå igenom den lite grann? Det är rätt så intressant med Guds ord, tycker jag. Det kan vara till rik välsignelse att få lyssna in. Psalm 1, om ni har biblar med er. Och då står det så här. Salig. Vad är det för någonting? Ja, det betyder en hel del, ordet salig. Det betyder välsignad. Det betyder avundsvärd. Det betyder lyckligt lottad, lycklig. Det är något alltså oerhört positivt. Tänk dig den situationen att man kan vara avundsvärd. Salig är den som inte följer det ogudaktigas råd och inte går på syndarens väg eller sitter bland bespottare. Salig, avundsvärd, välsignad, lycklig, upphöjd betyder det. Att inte. Och det är ju så här att det är först som frälst. Först när jag tog emot Jesus i mitt liv, som jag på fullt allvar kunde säga ja och nej. Och som människa så måste man lära sig att säga ja och att säga nej. Det bara är så. Annars blir livet väldigt, väldigt svårt. Men det är så här att, som jag sagt tidigare, jag har jobbat många år i missbruksvård. Det är inte så lätt när man är slav att säga ja eller nej. Det är väldigt svårt när man är bunden och slav och förtryckt av något som är herre över ens eget liv. Det är inte så enkelt. Men det måste börja någonstans, och det börjar med ett litet ja eller nej i hjärtat. Fri att välja, ja, i Kristus. Avundsvärd. Det är ju så här att syndares väg, det är ju det bibliska språket, det är ju bilder och annat. Och när det gäller väg så är det oftast betecknande för livsstil, sätt att leva. Och han framlever sitt liv ogudaktigt utifrån vad Bibeln säger. Det vill säga, man är sin egen herre. Jag gör det jag behöver, det jag tycker och det jag vill. Jag. Och det hände någon gång i mänsklighetens historia, och innan mänsklighetens historia, till och med innan Gud skapade jorden, så fanns det ju världar, och det fanns änglar, det fanns keruber, och mitt i allt det här underbara som hade fritt tillgång till Gud, så uppstod någonting som var egocentriskt. Han fick namnet Satan sen. Lucifer, den strålande morgonstjärnan, den väldiga keruben. Han tyckte att jag vill, jag ska, jag behöver. Och något egocentriskt kan inte vara i Guds närhet. Utan det är så här att om tillvaron ska fungera, så är det Gud som är i centrum. Och inte något skapat. Därför att om något skapat sätter sig själv i tillvarons centrum, då är det bara en tidsfråga innan det går under. För inget skapat kan sitta där, bara skaparen. Lite djup filosofi kanske, men detta är fakta. Och därför är det så att när jag blev frälst, så bekände jag att jag är inte längre herre över mig själv, utan det är Jesus som är herre i mitt liv. Och då återställdes det som var tänkt från Gud från början. Gud och människa. Men Gud är Gud och jag är människa. Jag är inte min egen Gud, utan det är Gud som är Gud. Och därför är det så här. Att det är väldigt vanligt när man läser Bibeln och när man är ute bland människor överlag och tänker på saker som finns i vår tillvaro. Det är väldigt mycket av, ja, ska vi se det som står här i psalm för att förtydliga detta. Och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare. Bespottare är ett uttryck för att väldigt hädiska människor, upplåsta, ser ner på andra för att höja sig själv. Och det är ett vanligt sätt att ta sig fram i vår tillvaro. Man klättrar på andra upp på karriärstege. Man pratar inte om hur bra man är, utan man pratar om hur andra är dåliga, så man indirekt kan framhäva sig själv hur duktig man är. Alltså den livsstilen där det handlar om att slå ner, sätta sig över andra, bespotta, vara högfärdig, vrång. Det är någonting väldigt, väldigt vanligt. Men vi har ju då istället bestämt oss för att vi vill ha någonting annat i vår fokus, i vårt centrum. Och det är ju Jesus. Och vi går till Hebreerbrevet 12, 2 och 3. Där står ju så här. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Att ha sin blick fäst vid någonting annat. Avundsvärd är den som inte följer det ogudaktigas råd, inte går på syndarens väg eller sitter bland bespottare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Ja, detta är ju någonting man sjöng, saltaren, psalmerna. Och det är så här att jag går ju inte runt att konstant tänker på Bibeln. Det gör jag ju inte. Men det ligger nära till hans. Och det är ju det som är hela skillnaden. Därför att det är så här att det munnen talar, det är det som ligger överst på hjärtat. Och om man vill lyssna på sig själv så kan man få höra en hel del. Och vad kan man få höra då då? Jo, man kan få höra det som ligger på ens hjärta. Vad är det som upptar mitt sinne? Och det är ju på det här viset att om jag har tron på Jesus så fäster min blick på honom. Jag går alltså inte, jag vandrar inte i en livsstil som jag gjorde tidigare. Jag valde någonting annat. Då blir det alltså Jesus som är i centrum. Det är honom jag blir uppfylld med. Ordningen återställs från att jag var min egen Gud och min egen Herre till att det är Jesus som är Herre. Det blir en annan livsstil, salig, avundsvärd, välsignad. Fokus på vem då? Jo, på Jesus. Vad händer då? Jo, han är som ett träd planterad vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl. Balans i livet. Har du tänkt på det? Att det kan vara så här att det är en hel del människor som mår dåligt idag. Men det här med corona, det är ju inte så konstigt. Jag möter en hel del av människor som mår dåligt av det som händer nu. Jag ska ha ett samtal efter det här ikväll med ett par som har en livsstil som är väldigt, väldigt destruktiv. Det är så. Det är väldigt destruktivt. Man tänker, hur ska man få balans i det här? Jo, då tänker jag på vad Bibeln lär. Tänk att det finns löften som säger att det är en bild på ett träd. Och då ska man tänka att det här är från Israel, det är inte här i Sverige. Här har vi oftast vatten som räcker till och blir över. Där nere är vatten fråga om liv och död på ett helt annat sätt. Och där är det alltså träd som inte vissnar om det är planterat med rötter neråt. Det har sitt eget klimat. Även om det är livsfientligt egentligen runt omkring. Och det är också så att det har sin cykel. Det fäller sina löv. Det skapas nya löv. Det blommar. Det blir frukt. De fäller frukten. Och så går det runt. Och det är en naturlig balans i en livscykel som hör till livet. De kära vännerna ska prata med i eftermiddag. Där är det sannoliken inte i balans. Det är total obalans. I mitt eget liv så var det våldsam obalans innan jag mötte Jesus. Och det beror ju naturligtvis på att jag levde i synden och på alla vis levde tvärs emot Guds bud. Och jag var min egen herre och jag tillfredsställde mina egna behov och mina egna begär, och det var det som var nummer ett. Och som jag sagt tidigare, när det gäller missbruksvård och hela den konkarongen, så är det ju på det viset att det blir övertydligt och enkelt att förstå. Ju mer man satsar i synden, ju sämre mådde man. Och ju mer man satsade på Jesus, ju mer får man livet i balans. Hur går det till? Jo, det kan vi titta i Matteus 16. Ska vi se så jag får upp det bibelordet här. Matteus 16 och vers 24. Alltså avundsvärd situation är det en människa som säger nej och säger ja till någonting annat. Och har liksom rotat sig i någonting annat. Avundsvärd situation. Jesus sa till sina lärjungar. Och det är ofta så att Jesus han säger saker med en fråga. Ett frågetecken. Han tvingar ingen. Han säger, vill du? Det kom en blind människa, han frågar, vad vill du? Man behöver inte vara någon större profet, tänker man, för att förstå att människan vill se. Men han hade respekt för individen. Därför att om en blind människa plötsligt blir seende vid 30 år, då förändras livet någonting alldeles galet. Då måste man skaffa sig en utbildning och jobb innan levnaden på allmosor. Alltså det får konsekvenser. Och därför säger Jesus, vad vill du? Och han säger så här, om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig? Jaha. Det var ju otrevligt. Ja, det är det sannoliken för den kötsliga naturen. Så är det här inte alls kul. Därför att det finns ingen MBL-förhandling vid korsets fot. Det finns ingen handlingsutrymme överhuvudtaget. Och korset är väldigt brutalt och radikalt. Det säger, ge upp. Vad händer då? Den som vill bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Återigen. Människor som lever ut som jag levde i synden med missbruk och annat. Om man verkligen gav hjärnet och sämre och sämre och sämre blev det. Och till slut blev man väldigt krympling mentalt, emotionellt och på alla sätt och vis. Så kom man till Jesus. Jag menar, ta bara en sån här enkel sak. När jag kom in på Linnéhuset 35 i Göteborg. Jag sprang där lite grann. Och så var den som ville ge mig en kram och sa välkommen. Och jag stelnade till som pinne, liksom att poka igen en smäll. För det var så totalt fel i min värld. Därför att där jag levde, där släppte man ingen in på livet. Och kärlek var väldigt svårt att hantera. Ilska, vrede, våld. Alltså det kunde jag hantera. Men det kommer en kar och ger mig en kram och säger välkommen, vad är han ute efter? Kan han smälla eller? Är det en balanserad reaktion? Nej, det är väl tämligen obalanserat. Jag var så dum så jag var till och med stolt över att jag kunde varken skratta eller gråta. Och det berodde på att i det sammanhang jag levde i så vart man uppäten om man visade minsta lilla svaghet. Som man ansåg att det var att visa kärlek, att gråta. Ja, skratta kunde man göra som påtänd naturligtvis och när man full och så. Men man skrattade inte hur som helst. Va? Man var liksom is. För det handlar om att stålsätta sig för att överleva i den miljön. Är det ett normalt balanserat beteende? Nej, det är väldigt obalans. Alltså var jag tvungen att ge upp mitt liv. Men då är det på det här lilla viset att tänk dig själv. Nu ska jag ta en liten barnslig enkel liknelse som naturligtvis är haltande på många olika sätt och vis. Låt säga att jag köper mig en ny bil. Jag köper en Volvo. Från Göteborg, vet du, från Torslandaverken. Och jag har pengar på fickan så jag åker ner direkt till Torslanda. Jag ska inte ha någon handlare i Linköping. Nej, nej, nej. Jag drar ner på Hisingen, vet du. Torslandaverken och kliver på där och säger jag vill ha den Volvon där, vet du. Betalar kontant och åker därifrån. Och så när jag kommer hem till Linköping så läser jag igenom instruktionsboken. Och då står det att efter x antal mil så ska man byta olja. Men jag är ju miljömedveten, du vet, så jag vill ju inte ha olja. Det är ju förfärligt vad gammalmodigarna var där. Jag trodde att Volvo hade kommit längre. Men jag har ju sirap hemma och det ser ju ut som olja. Så när det är dags att göra ett oljebyte så byter jag till sirap naturligtvis. För det är ju naturligt. Och det är bra för naturen och det är bra för allt möjligt. Och det är gott att slicka på. Och så skär motorn. Och jag blir ju vansinnig. Sicka stolla där nere i Göteborg. Kan de inte bygga en bil? Så det håller längre än så här. En haltande, barnslig bild. Men så har jag suttit i oändliga massa samtal med människor som är precis likadant i sitt liv i förhållande till Gud. Och så är man inte förvånande att det skär ihop och kraschar och går snett. Hopp, men man tar sig då samman. Kommer med kanske på en kristen rehabilitering eller man kommer in i en församling. Man är tilltuffsad. Man är i obalans. På grund av, jag menar om jag bryter armen och den får läka av sig själv så är den ju krokig. Okej, det betyder ju inte att jag var dum och elak. Jag bröt armen. Det betyder inte att jag är mindre intelligent när jag råkar bryta armen. Alltså är jag krokig, det är tilltuffsat. Så kan det vara i själen. Så kan det vara andligt, så kan det vara fysiskt. Kommer in i församlingen bland människor där som har blivit frälsta av nåd precis på samma sätt. Och de börjar undervisa om det hela och så säger de att du måste komma till Jesus och överlåta det här skilt och hållet till honom. Korset är kompromisslöst. Du måste dö från dig själv. Du ska inte satsa på dig själv, du ska satsa på Jesus. Ja, är det inte rätt okej att han tog mina synder? Ska han behöva lägga sig i mitt liv också? Ja, det är ju en fråga om man har lust med det. Men okej då. Ja, det är ungefär som man tar och släpar iväg bilen till verkstaden. Och så träffar man verkmästaren och man förklarar att jag har tyvärr så varit det lite så här som motorn har skurit, tror jag. Och jag lämnar nu nycklar och allting och det här är min bil. Jag har betalt dyrt för den och det är min värdefull bil här. Vet du. Det är, du får göra vad du vill men öppna inte motorhuven. Varför det då? Nej. Det får du inte göra så då. Man kände ju på sig att det var lite dumt med sirapen kanske. Men det vill man inte säga. Du får göra vad du vill men inte det. Jag har haft otaliga samtal med människor. Alltså hur många som helst. Som har haft exakt samma attityd till Gud. Man kommer tilltuffsad. Man är skadad. Man har åkt på stryk på olika sätt och vis. Och man säger till Gud, du får göra vad du vill. Men det här får du inte röra. Hopp. Vad blir det då? Hur ska de få ordning på bilen när han inte får öppna motorhuven? Hur ska det gå? Jag menar det är en barnslig bild. Jag är medveten om det. Det är haltande på många olika sätt och vis. Men det är på det här viset. Vad får Gud göra? Jag har sett dem då. Då man mänskligt sett kan tycka att förutsättningarna är inte så stora. Därför att man har fått så mycket stryk i livet. Så man tänker hur ska det här överhuvudtaget bli något vettigt av det här? Men så har de fått tag i Jesus. Och de har släppt upp allt. Och jag har sett fantastiska mirakel när det gäller personlighetsförändring till det bättre. Från tilltuffsat, nedtryckt, förstört till någonting som kommer i balans. Det kommer i balans. Man kan både kramas, utom när det är pandemi. Man kan visa kärlek och man kan visa glädje och man kan bli arg. Ja, till och med Jesus blev arg. Naturliga känslor fast man hanterar dem på ett balanserat sätt och man kommer i balans. Jag har aldrig mött någon som verkligen lever för Jesus som är överdriven och konstig, utan det är snarare det smyger in en hel del av det mänskliga och lite kötsligt och lite högmod och sånt. Då kan det bli uppskruvat åt alla håll och kanter och kanske nedskruvat med. Men Jesus sa, om du vill följa mig, ge upp ditt liv. Därför att den som vill vinna sitt liv, den som satsar på sig själv, han kommer att förlora. Men den som satsar på mig, ger upp sitt liv, han kommer att vinna livet. Och det är inte så konstigt. För vem är Jesus? Han är livets första. Allt är skapat genom honom och till honom. Och det innebär att när man träffar Jesus så är det en individ, om man får uttrycka sig så, som det bara strålar liv ifrån. Det bara pulserar liv ifrån honom. Hela universum vitt. Bland av denna överflöd av liv som forsar genom Jesus. Det är inte undra på att det tar fyr i människor som kommer tilltuffsade, nedtryckta. Så reser sig och blommar ut till den människa som Gud har tänkt. De får tag om Jesus. Sen är det en kamp i vår tillvaro. Men det här är nyckel till väldigt, väldigt mycket att komma i balans. Ett kors är res på den här jorden. Det jag får böja mig och ta emot syndernas förlåtelse. Och så finns ett kors för mig. Där jag ger upp mig själv i Kristus Jesus. För att vinna det verkliga livet. Och låta honom sätta mig i balans. Han är som ett träd planterat i vattenbäckar. Vilket bär sin frukt i rätt tid. Och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl. Så är det inte med det ogudaktiga. Det är som agnar som vinden bortför. Mm-hmm. Ska vi gå till Matteus 3? Stod det där för någonting? I Matteus evangelium kapitel 3 och vers 11. Jag döper er i vatten till omvändelse, sa Johannes döpare som skulle gå före Jesus och bana väg. Men det kommer en som är efter mig som är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er i helig ande och eld. Han har sin kastskovel i handen och ska rensa sin tröskplats och samla sitt vete i logen. Men agnarna ska brännas upp. Det är en bild. En gammal bild. Tänk dig gamla Sverige. När man slog och man tog och samlade vetet, så stod man och slog det med sån här pinnar med rep på. Så slog man och så kastade man sen i motvind. Vad är det som händer då? Jo, det som har lite tyngd i sig lamnar lite längre bort och det andra far åt sidan. Och han säger att han ska döpa i ande och eld. Och han har en kastskovel. Det ska vara tyngd i någonting. Vad är det som händer när man vaskar guld? Guld finns det mycket om i Bibeln. Jo, man vaskar och det som är tungt faller till botten. Det är alltså inte att det är olika färgnyanser på stenar och sånt som avgör, utan det är ju tyngd. Och så vaskar man. Sanden far åt ett håll och guldet stannar någonstans för det är tyngre. Det är en som står och kastar. Agnarna far. Men vetekornen lägger sig i en särskild hög. Det finns alltså tyngd. Ska vi gå till Gamla testamentet igen, till Daniel 5? Apropå det här med att det finns människor som kan vara ganska sturska och stora i sig själva. Det var det Bibeln talar om i psalm 1 i början, där bespottare och syndare, vad som är stora och märkvärdiga i sig själva och sturska. Och det är ett sånt sammanhang. Det är en väldigt märkvärdig människa där som gör våld på Guds saker. Och så kommer en profet och ska tala om för honom vad det var för någonting han hade fått se. Mm. Så lyder skriften som är tecknad här. Mene, mene, tekel, u, fasin. Detta är uttydning av detta. Mene betyder Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på det. Tekel betyder du är vägd på en våg och funnen vara för lätt. Och så kommer det vidare till denna sturska människa som gjorde narr av Gud och Guds verk och Guds saker ifrån helgedomen. Du är vägd på en våg och funnen för lätt. Ska vi gå till uppenbarelseboken? Så är det en hälsning till församlingen Laodicea, uppenbarelseboken kapitel 3. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du var kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag spy dig ur min mun. Du säger... Jag är rik. Jag har vunnit rikedom och behöver ingenting. Ja, jag förstår. Jag klarar mig själv. Jag behöver inte bli frälst. Men du som är så svag och eländig, du behöver en krycka i livet. Så håll du dig till din lille Jesus. Ja, så kan en del säga när de är stora i korken. Du vet inte att just du är eländig och beklagansvärd, fattig, blind och naken. Jag råder dig av mig köpa guld som är renat i eld så att du blir rik. Ja, det här är ju bildspråk. Det går inte att köpa guld i Guds rike. Utan det är en bild på att man är tvungen att offra någonting för att få något som är helgat. Och den där Jesus som han talade om, Johannes döpare, han skulle döpa i ande och eld. Och är det inte på det viset att man använder eld? Ska vi gå till Malaki? Ska vi se om jag har plockat bort alla mina lappar. Här har vi Malaki kapitel så mycket som 3. Och då är det en hälsning här till Israels folk i ett sammanhang. Likt en guldsmed 3:3 ska han sätta sig ner och rena silvret. Han ska rena Levi söner, luttra den som guld och silver så att de kan bära framåt Herren en offergåva i rättfärdighet. Ja, är det inte så att guldet renas, man hettar upp det och så flyter slaggen upp och så skrapas det av? Jo, så är det. Och det är därför det står i Saltaren här. Så är det inte med det ogudaktiga. Det är som agna som vinden för bort. Men vi är i en avundsvärd position. Beundransvärd position. Upphöjd position. Välsignad. Lyckliga. Varför det? Jo, jag får tag om Jesus. Jag får tag om Jesus. Och han har frälst mig. Han har sonat all min synd på korsets träd. Och sen så har han lagt sig i mitt liv. Och gjort så att det börjar komma i balans. Välsignat. Och åter välsignat. Och välsignat. Och guld. Det är ju så här livet är inte enkelt. Och vi lever här i tro. Vi lever inte i åskådning som vi säger. Vi ser inte Gud som de gjorde. Och som vi kommer att göra i himlen. Och som de gjorde innan. Men en dag ska vi göra det. Men här lever vi i tro. Men vi har kunnat säga ja. Vi har kunnat säga nej. Vi har kunnat prioritera. Om vi vill så kan vi ha så att vi får rotsystem i någonting annat än det vi haft tidigare. Och därigenom komma i denna avundsvärda position. Och därför står det, ska det ogudaktiga ej bestå i domen. Ej syndarna i det rättfärdigas församling. Nej, det går inte. Ibland är det på det viset. Om man nu pratar om missbrukstiden här i rehabilitering. Jag jobbar bland annat inom LP-stiftelsen i 10 år. Och då var det människor som blev som vi kallade för LP-frälsta. Och det är så här att när man kommer då utslagen och förstörd till typ LP-stiftelsen om vi tar det. Så är det inte så konstigt om Erik Edin och Sonja och Stig och de som driver verksamheten. Att de blir föredömen och man liksom kommer där utifrån världen med allt vad det innebär om man är misshandlad och allt det här och man sätter sin hopp och tro till dem. Det är en mänsklig reaktion precis som ett barn som kommer till en familj, va? Om det är fosterbarn eller ett barn för sin familj så är ju föräldrarna naturligtvis viktiga som finns. Men det är ju så här att det är ju förfärligt om man bor hemma när man är 50 år och ni kan slita sig från mamma och pappa utan springer och mamma i kjolen. Det är ju då något som är fel, va? Alltså det kommer en tid där det finns uppbrott och tonår och allt det här att stå på egna ben. Och det handlar om att bli, ja, det är naturligt att de är LP-frälst första veckan. Men inte efter 10 år. Man ska inte se ut som att man kom igår i sus och dus. I allt vad det innebär av kroppsspråk och klädstil och uppträdande och allting. Som man ser ut som att man kom direkt ifrån rännsten. Och säger man, ja, härligt frälst. Ja, då är det något man har missat på vägen. Något ska ju hänt. Sen är respekt för att människor kan vara tilltuffsa och må dåligt och det kan ta tid. Men det är skillnad på att vara LP-frälst och Jesus-frälst. Därför att när stormen kommer, det kommer garanterat storm för alla människor på alla olika sätt och vis, så är det så att vi möter saker och då tippar man omkull på en gång om inte man har fäst sig i rötterna. Ett träd som inte har ett rotsystem som är stabilt, det tippar för ingenting. Så är det. Fake news eller äkta? Det är frågan det. Är det substans med andra ord i det som jag tror? Är det tyngd? För jag tror inte att Gud vägde bara den människan vid det tillfället. Utan det kan väl vara så att både du och jag ställs rätt vad det är på vågskålen. Där Gud väger hur mycket är det av substans i det som vi säger oss tro på. Det kan vara bra att ställa sig den frågan. För att de kan inte bestå på domen, för det är så här, domen börjar på Guds hus. En gång så säger ju Gud att nu är det slut. Nu är det stopp. Då stannar hela världsutvecklingen. Tvärstopp. Jesus kommer tillbaka. Det blir domens dag. Och det kan vi titta på oss längre fram. Men det kommer en tid då det inte längre finns nåd, utan nu är det slut. Sen får människan tycka vad hon vill. Gud säger nu räcker det, nu är det stopp. Och så är det början på tusenårsrike och så vidare, va. Han är nämligen den yttersta auktoriteten. Och då kan det vara lite intressant att tänka den tanken. Vad är substans i mitt liv? Jag har nämligen suttit och pratat med många människor. Det tillhör mitt jobb och min längtan också att vara ute bland människor. Och jag har mött dem som, ja, det hände ju även på LP-tiden att folk ställde sig upp och skulle vittna, för det var det man gjorde. Och det är alla i hela lokalen upplevde, men snälla du, gå ner och sätt dig, för det finns ju ingenting av verklighet i det du säger. Alltså man kan inte dupera folk hur som helst. Och allra minst Gud. Sen kan vi säga, ja det är nåd. Ja det är nåd. Det är nåd för mycket som tur är. Men du vet, när man känner det hela sin kropp, det är fake news. Man kan inte lära sig att säga de rätta sakerna. Frälsningen är något mer än bara lite goda moraliska aspekter. Lite kärlek och lite sådär. Det finns ett större djup än bara munväder. Och domen börjar på Guds hus, och vad i all sin dar blir det då för de står utanför? Mm. Det rättfärdiga kan inte bestå i församlingen. Det går inte. Man kan komma in ett tag och man kan spela med i spelet och sådär, va. Men det blir inget liv. Det finns ingen substans. Vad är det för vikt? Finns det något? Hur reagerar du när du möter människor som säger saker? Jag menar, det har kommit folk till mig, det är som tycker att de själva är världens bästa mekaniker. Men när man umgås lite här med dem så låser man alla dörrar till bilen. De får inte komma i närheten, för man vet att det blir katastrof. Men i deras egna ögon så är de ju stjärnor, något så alldeles. Ja, men ni förstår vad jag menar. Det här går igen på livets många områden. Finns det substans? Finns det någon tyngd i det? Hur mycket är fake news och hur mycket är äkta? Ty Herren känner, står det, det rättfärdigas väg. Men det ogudaktigas väg leder till fördärvet. Ja, är det så att man absolut står emot Gud hela livet, då är det ju så att det går att gå förlorad. Men det är inte det Gud tänkt. Och det är inte det Gud vill. Men det går. Jag har ju haft som sagt ett och annat samtal med människor. Det kan vara ganska roligt ibland. Det var en som höll på, han var ganska styv i korken, du vet, om både ditten och dutten och kyrkor och kristna överlag och allt möjligt och Gud med för den delen. Men sen när han dog, då skulle han till himlen. Så jag var tvungen att säga som det var, men snälla vän, vad ska du där och göra? Det blir ju tvärjobbigt. Du säger nej till Gud och allt vad det är här nere på jorden, sen ska du ha en hel evighet med honom, blir inte det jobbigt? Ja, det hade han aldrig tänkt på. Nej, men tänk. Stanna vid den här tanken. Herren känner det rättfärdigas väg. Vem är rättfärdig? Jo, den som blivit renad i Jesu blod. Herren känner ditt liv. Låt den tanken bara sjunka in. Ty Herren känner det rättfärdigas livsstil, levnad här och nu. Herren känner. Han vet. Det är så här att vi kan. Det ligger en frestelse. Är du frälst och är van att gå på gudstjänst och annat, då är det en frestelse som människa för dig, precis som för mig, att vi blir som döda havet. Vi får bara en massa inlopp, vi får inget utlopp. Den risken är jättestor, och då kan vilka sanningar som helst bli blasé. Man är så bortskämd och van vid det som man liksom, vadå? Men bara låt Gud tala in i ditt och mitt hjärta att han känner oss. Han känner till vår väg. Han vet var vi lever. Han vet var vi bor. Han skickar en ängel och talar om var Petrus bodde. Var det inte så? Och den här officeren som bad, tar de precis var han bodde någonstans. Tänk att Gud vet var du bor. Jag vet var din postlåda bor. Det kan man skoja om. Ja, men tänk att Gud känner din väg. Han känner ditt liv. Och hur ska jag kunna köpa guld? Ja, det är inget trevligt om det är så att Gud säger till mig, jag har vägt dig på en våg. Jag önskar att det var lite mer tyngd. Det vore inget trevligt om man kom till mig och sa, du säger, men verkligheten är så här. Är det inte så att det är det vi behöver, du och jag, när vi traskar på jorden i vår ekorrhjul? Att Gud kommer oss nära och vi förstår att han ser oss och han vill mer. Mer av välsignelse, mer av tyngd, mer av guld i våra liv. Och när han sa då till den här församlingen att vi skulle behöva köpa guld av mig som är renat i eld. Jo, det är i frälsningen i Jesus som guldet finns. Det är ju bildspråk. Det är hos honom det finns. Och han är den som döper i helig ande och eld. Det är han som är så att säga den som är min frälsning, min framtid, min räddning, mitt nu, min evighet. Och i honom, när jag får ett rotsystem som fungerar här, så får det vara vad det vill. Alltså vi kommer som människor i situationer där det inte är trevligt. Det är gott, alltså det är livsfientligt rent av. Det vi kan möta som människor. Inte för att Gud tycker att det är kul, utan därför att vi lever där vi gör. Här på den här planeten. Som är bortvänd från Gud. Men tänk att då få ha ett rotsystem. Va? Tänk att ha sitt eget aircondition. Jag menar de vindarna som är i Israel när det är sommartid där nere. Alltså det är öken. Många ställen. Och det är väldigt livsfientligt. Men finns det vatten? Struntar de i att det är livsfientligt? Det är bara blommar. Det är bara blommar. Och jag vet inte varför jag känner att jag vill stanna inför det här. Men du kanske som sitter här eller som lyssnar vid din apparat. Kanske kan få uppleva saker som inte är så roliga framöver. Men tänk då att få rotas i Kristus så att du kan stå pall och inte tippa omkull. Att det blir inte svedd utan du får ett eget klimat mitt i den kampen. För att det händer saker, olyckor händer, sjukdomar drabbas, vi vet inte. Men Herren känner den rättfärdiges livsstil och levnad. Han känner. Gud, jag ber att en helig ande ska göra det här ordet levande. Och jag tackar dig för att det här är sant. Tack att du vill att vi ska komma i balans. Sund balans. På livets alla områden. Tack att du känner vår väg och vet vad som ligger framför. Tack att du är med där och du går med oss alla dagar. Även när det är tunga dagar, lätta dagar. Alla dagar så är du densamme Jesus. Och jag bara tackar dig för din nåd och din barmhärtighet. I Jesu namn. Amen.